Låt oss förflytta oss till Jerusalem. Ett rum i Jerusalem för sådär 2700 år sedan. 700 år före Kristus. Långsamt ställde sig profeten Jesaja upp och åhörarna tystnade. De som satt längst bak, de lutade sig lite framåt för att höra lite bättre. Atmosfären i rummet var laddad och så började han tala. Och hans ord handlade om en ljus framtid. Men natten ska vika där ångest nu råder. Om den första slog bara lätt mot Sebulans land och Naftalis land, så har den sista slagit med full kraft västerut. Mot landet på andra sidan Jordan. Mot de främmande folkens område. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, och över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty, ett barn har fötts. En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelse utan gräns för Davids tron och hans rike. Tack far för bibelordet, och be att du ska välsigna den här stunden nu när vi delar några tankar kring frid och fred. Tack Herre Jesus för att du är här. Välsigna oss var och en, välsigna våra hjärtan. Och låt oss vara öppna för vad du vill säga till oss var och en. Amen. Ja, det här var en av julens texter. Julens bibeltexter, hämtad från profeten Jesaja. En profetia om den kommande Messias. Och man kan ana i den, tycker jag, att Jesajas tid var också svår och orolig. En jobbig tid. Kanske var den lik vår egen tid. Men Jesaja, han för fram ett budskap om en ljusare tid. En tid när ljuset ska bryta fram. Han var profet i Judarike, i Sydriket. Och orden är alltså från ungefär 700 före Kristus. Och han verkade under 5 olika kungar. Och hotet från Assyriernas rike, gjorde hans tid väldigt osäker. Vi lever ju också i en orolig tid, eller hur? Det är många krig och konflikter i vår värld. Och i fredags kom det en nyhet som jag tyckte var obehaglig nästan. Att Svenska kyrkan förbereder sig på att kunna ha 30 000 begravningar på kort tid som en krisförberedelse. Det tycker jag var en läskig nyhet. Jag vet inte om ni reagerade likadant. Men vi behöver fred i vår tid. Vi behöver fred. Det är en bön och en längtan för oss. Tack Anneli för det du delade här om psykisk ohälsa. Och jag funderar på också om jag skulle lägga upp något diagram, men det behöver jag ju inte nu. Vi känner till det här, vi hör det om det. Vi hör nyheterna och vi upplever det också, att det är en tid av oro. Men mitt i den här tiden så möter oss de här orden från Jesaja. Det är folk som vandrar i mörkret. Ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Jag tycker det är fantastiska ord. I veckan har vi firat Lucia. Kanske du såg Lucia-firandet på tv, på SVT. Och det var en scen där som jag tycker var väldigt stark. När de stod nere i gruvan i Sala gruva, och de sjöng en duett. Ett par där, och de sjöng en dikt som är skriven före första världskriget ungefär 1920 av någon som heter Erik Blomberg som jag inte vet vem det är. Men han skrev i alla fall en dikt som fångar upp de här stora kontrasterna mellan mörker och ljus i vår värld. Och kanske måste vi uppleva både mörker och ljus för att riktigt kunna glädjas på djupet. Det är en tanke. Så här löd texten i alla fall. Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Vi ser ju inga stjärnor där inte ett mörker är. I ljusa irisringen du bär en mörk pupill, ty mörkt är allt som ljuset med bävan längtar till. Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Var inte rädd för mörkret som ljusets hjärta bär. Fick ni en liten dikt här, ja. Det lilla barnet är vår ljusbärare. Och i stallets mörker så föds det ett hopp för mänskligheten. Med Messias så föds hoppet om en ny tid, om en frälsningens tid. Och temat som Valdemar, vår pastor, har gett mig idag, det är alltså att friden är en person. Och jag funderade lite kring det här då. Om vi börjar med det här med frid och fred, så är vi faktiskt lite privilegierade i svenskan. För vi har både frid och vi har fred. Andra språk har inte det. Spanskan har bara paz. Engelskan har bara peace. Det finns inte två ord. Och jag tog Kristina Grenholm till hjälp här lite grann. Hon säger så här att svenskan har två ord där många språk har bara ett. Vi har frid, som är det grekiska ordet eirene. Och shalom då, fred, som är det, kommer från hebreiskans shalom då. Och i den här texten så översätts det grekiska ordet shalom då, fred, det som jag läste ur, fredsfursten. Men i flera texter i Gamla testamentet och Nya testamentet så översätter man istället med frid. Ja, vad är det för skillnad på det då? Fred är då det yttre mera. Shalom är ett yttre förhållande. Och frid är det inre mera. Och det är rätt fint tycker jag. Och man kan säga att egentligen handlar det om samma sak. Det är samma. Det är bara två olika dimensioner. Den ena dimensionen kan inte vara utan den andra egentligen. De hör ihop, både frid och fred då. Så att vi har en bra svenska egentligen. Alltså. Svenskan är bra. Vi har både frid och vi har fred. Det är bra. Men jag vill komma till att den här freden och den här friden, det handlar om en person. Det är temat för den här. Friden är en person. Ja, den kom där. Bra. Jättebra Jonas, tack. Vi kristna, vi följer inte en lära i första hand. Vi följer inte en samling regler. Utan det vi följer och det vi tror på, det handlar om en person. Och jag tror faktiskt att en del idag tänker så här, att kristen tro, det handlar om att leva på ett visst sätt, att leva rätt, att vara en god människa, att ha rätt värderingar och så vidare, och kanske få ett visst system, ett trosystem. Men jag skulle vilja säga att kristen tro handlar inte om det i första hand, utan det handlar om att följa en person. Det handlar om en relation. På spanska brukar vi säga så här, att det är inte en religion det handlar om, utan det handlar om en relation. Relation istället, en personlig relation. Och för mig är definitionen av religion präglat av vi människor, vårt sätt att försöka klättra upp till himlen. Det ska vara en bild där på någon som försöker klättra upp där. Den ena stegen är rätt besvärlig också. Den andra stegen är lite lättare. Men det är ändå människans väg uppåt. Religion är våra ansträngningar för att bli bättre människor. Utföra riter, ritualer för att visa Gud vår förträfflighet. Att försöka klättra uppåt, att hitta en metod. Och idag vet vi att många söker svar i yoga, i mindfulness och försöker hitta den där friden någonstans med någon form av ansträngning där man själv gör någonting. Men då möts vi i den här texten och vi möts i Bibeln av det som är evangelium då. Evangelium är en gåva till människan. Och finns det en stege så är det en stege från himlen och ner till oss. Den kommer från himlen och ner till oss. Det är tvärtom. Guds väg är tvärtom. Gud kommer till oss i ett hjälplöst litet barn. Rakt ner i vår verklighet. Och där i ett enkelt stall i Betlehem när ett litet barn föds av en ung mamma. Just där i ett litet bebisskrik som vi hörde här innan. Hörde vi ett bebisskrik? Jag tycker det är härligt att höra det. Ett riktigt lite joller och ett bebisskrik mitt i gudstjänsten. Det är fint. Där startar Guds räddningsaktion för mänskligheten. Och det låter ju helt osannolikt och otroligt. Men det är evangeliet. Och Jesaja profeterar om detta så säger han: ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Så i Betlehem sker det här stora undret. Tänk på det när du firar jul. Gud blir människa. När jag undervisar i religionskunskap så pratar vi alltid om det här med inkarnationen då. Det är julens budskap, inkarnationen. Kommer av latinets incarne, i kött egentligen. Att Gud blir människa, Gud blir kött. Det är det otroliga. Och det är ju givetvis omöjligt att förklara. Men det är därför vi firar jul. Guds gåva är den största gåvan som någonsin har getts till människan, till mänskligheten. Gud blir människa och du och jag kan få en personlig relation till detta lilla barn. Som ju inte stannar vid att bli barn. Barnet får fyra namn av Jesaja. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader och fredsförste i den nya översättningen. Som jag är lite ovan vid, men det, så står det. I den gamla stod det då, underbar i råd, väldig gud, evig fader, fridsförste stod det där. En del av oss är kanske mer vana vid den översättningen. Och här skulle vi kunna fördjupa oss i de här fyra titlarna och säga väldigt mycket, men bara kort, den första då, allvis härskare eller underbar i råd. Ja, det talar ju om, det är ju någon som har vishet då. Och Jesus får den beskrivningen också då, att han är vis. Han kommer med Guds visdom. Han är underbar i råd. Den andra handlar om Messias makt och gudomlighet. Gudomlig hjälte, väldig Gud. Det handlar om att han har makt och gudomlighet. Att barnet som föds, det är Gud själv. Det är inte vilket barn som helst, utan det är Gud själv. Och den tredje titeln, evig fader, det handlar om Messias eviga existens. Att han har funnits ifrån evighet. Då. Alla tre, de här titlarna då, handlar om vem Jesus är. Och de första kristna, de slog fast under mycket kamp att det här lilla barnet var både sann Gud och sann människa. Båda sakerna. För att det skulle kunna bli en bro mellan himlen och jorden, för att Gud skulle kunna rädda mänskligheten. Men det sista ordet då, fridsfursten eller fredsfursten. Ja, man kan fundera mycket på det. Men om Gud skulle kliva ner med sin makt och sin härlighet ner på vår jord här och göra upp med all ondska, allt elände, all sjukdom, allt lidande och göra slut på alltihopa, ja, vem av oss skulle då bestå egentligen? Vem av oss skulle klara det? Men det är inte Gud. Han är inte på det viset. Sån är inte vår Gud. Utan Bibeln och kristen tro talar om en annan Guds väg. Den är annorlunda. Fredens väg är kärlekens och ödmjukhetens väg. Och jag läser från Filipperbrevet kapitel 2. Där aposteln Paulus säger: på att tala om Jesus. Att han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, eller bebis som vi säger så. Så gjorde han sig själv ödmjuk och var lydig ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. Det var den vägen som Gud valde. Jesus, vi vet ju att han inte stannade med att vara en liten bebis. Utan han växte upp. Och vi ska om ett tag, om några månader, så firar vi påsk. Och det är den andra stora högtiden. Som talar om när Jesus dör på korset. Och försonar oss med Gud. Och på det sättet skapar en möjlighet till frid med Gud. På det viset kan vi få frid med Gud. Det är ju påskbudskapet. Jesus kommer med fred, ja, yttre fred, men också med inre frid. Ja, hur känner du idag? Hur känner du? Känner du oro? Kanske bekymmer för framtiden? Jag tror vi alla gör det då och då. Jag vill bara säga till dig att fridsfursten Jesus, han är här idag. Han vill ta dig i sin famn. Jag tänkte på fåtöljen som sitter här kanske. Ja, man kan sätta sig i fåtöljen och bara känna att Gud tar hand om mig. Han vill ge dig av sin frid. Han vill omfamna dig. Fridsfursten Jesus är här idag och vill ta dig i sin famn. Han vill ta din oro, din ängslan och han vill fylla dig av sin frid. Friden är en person och den personen är Jesus. Han är den enda som kan ge oss verklig frid. Den där julnatten när herdarna mötte en stor ängla här. Vad sjöng de? Eller vad sa de? Ni kan det. Ära i höjden åt Gud och frid åt dem han har utvalt. Vad sa Jesus till sina lärjungar? Johannes kapitel 14, vers 27. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Och när Jesus hade dött på korset och efter uppståndelsen, vad gjorde lärjungarna då? Var de frimodiga, gick ut och började berätta om detta? Nej. Då satt de bakom reglade dörrar. Då satt de där rädda, oroliga och gömde sig. Vad hände? Jo, då kommer Jesus till dem. Den uppståndne kommer till dem. Och så säger han, frid åt er alla. Frid åt er alla. Jesus kommer med frid. Han är personen. Han är den som kommer med frid. Marie börjar med att läsa en vers här. Och jag tänker avsluta med den versen också. Vi ska snart fira nattvard här också. Och det är ett tillfälle för dig att få möta Jesus i den här gudstjänsten idag. Han är här. Frid är nog ingen, jag tror inte det är en känsla egentligen som kommer och går. Utan istället så kan vi stå på en stabil grund och veta att Gud har gjort allt för oss redan. Vi vet att det finns en fast punkt i tillvaron. Det kan vara mycket gungfly runt omkring, men det finns en fast punkt mitt i livet. Och att ha den friden, det är detsamma som att ha det nya livet i Kristus. Så att det kommer med Kristus. Jag vill läsa från Filipperbrevet nu då. Då säger ju då Paulus, han är lite så här. Glädje alltid Herren. Det är lite hurtigt först nästan så här va. Än en gång vill jag säga glädjer. Låt alla människor se hur fördragsamma är. Herren är nära. Men sen säger han så här. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Så receptet är på något sätt att gå till Gud med alla dina bekymmer, alla dina problem. Gå till honom, åkalla honom, ropa till honom om du behöver det. Det får man göra. Klaga på Gud. Man får uttrycka det som finns på hjärtat. Gå till honom. Och då är löftet då. Löftet som Paulus skriver här. Och som jag tror ett löfte för oss idag också. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Ska vi läsa det allihopa tillsammans? Vi har det där, va? Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.